Jag har med mig lite saker här och jag börjar med att plocka fram. Och nu så är ju grejen den att nu får ni ta det här för vad det är. Men jag läste det och jag tyckte det var så bra så jag tänkte jag ta med mig det. Är det någon som kan säga, och nu får ni tala om ni vill så, vad det är för likhet mellan Guds kärlek och en fotboll? Vad tror ni? Oändliga. Den är rund. Den går runt hela tiden. För om jag hade tagit ett hopprep och sagt vad det finns för likhet, så tror jag inte det hade funnits så mycket likhet. För det har en början och ett slut. En boll har ingen början och inget slut. Det bara fortsätter runt, runt. Och så är det med Guds kärlek också. Guds kärlek är evig. Gud fortsätter att älska. Sen finns det ju andra likheter. Och de här säger jag inte därför att jag är intresserad av att spela fotboll. Men det kanske finns någon här. Och jag förstår ändå saken. Har man ett lag? Eller vill man, har man en fotboll? Då är det ju roligare att spela tillsammans med någon annan. Och så är det ju med Guds kärlek också till oss. Det är gott att veta att jag är älskad. Men att få berätta det för andra. Dela med sig av sitt liv och det man har upplevt till någon annan gör livet ännu bättre. Guds kärlek är symbolen. Den tar aldrig slut. Och vi får dela med oss av vad vi har funnit till andra. Nu hörde jag att ni redan hade haft årsmöte. Men det jag nu ska säga brukar passa i årsmötestider. Så jag tänkte, jag prövar. Kanske är det det som är tänkt att ni skulle höra idag. Jag har fått gåvan av vår pastor. Och du har fått gåvan. En annan kallelse. Du har en gåva som Gud har lagt ner i ditt hjärta. Och du vet vad det är. Vad han vill med ditt liv. Det kanske är att du funderar och känner jag skulle nog vara ledare i något sammanhang. Eller som Urban pratade om, möta de som kommer från andra länder hit till Sverige, hit till Holsby. Kanske är det så att du känner jag skulle ju funka för mig att vara med i en fikagrupp eller någonting annat. Och på olika sätt har vi fått olika uppgifter. Gud använder oss olika. Men kanske är det svårt att säga. Jag kan. Jag är villig. Eller säga, Herre, här är jag. Använd mig. I ditt möte med människor som du möter i din vardag. En utav de människor och kvinnor i Bibeln som jag beundrar, det är Maria, Jesu mamma. Och för ett antal månader sedan så fick jag möjligheten att ha ett bibelstudium om Jesu mamma, Maria. Och jag fascineras utav hennes liv. Hur hon tar sig an rollen att vara Jesu mamma. Vi kan inte uttyda vad som finns i hennes tankar och hennes funderingar. Men det är fascinerande. Och jag ska läsa ifrån Lukas 1 och 26. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef. Hennes namn var Maria. Och ängeln kom till henne och sa: "Var hälsad du högt benådade. Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad den här hälsningen skulle betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom han faders Davids tron. Och han ska häska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sa var ofruktsam är nu i sjätte månaden, ty ingenting är omöjligt för Gud." Maria sa det: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Med andra ord så säger Maria ja. Men fattade hon vad hon sa ja till? Vad hon var villig att göra? Tänkte hon på kostnaden? Hur det skulle bli? Barn har tagits emot så olika i Bibeln. Sara, Abrahams fru, hon log. Zacharias, han tvivlade. Men Maria, hon accepterade Guds vilja. Hon var ung, hon var ogift. Hon väntade barn. Hon stod inför en katastrof. Om inte pappan till barnet skulle gå med på att gifta sig med henne. Men var far till hennes barn? Hon, om hon inte blev gift innan, så skulle hon troligtvis bli ogift. Och hennes far skulle förskjuta henne. Och hon skulle bli tiggare. Hon skulle bli en skam för sin familj. För sin mamma, pappa och syster. Men också en skam för Josef. Den man som skulle gifta sig med Maria. Men Gud såg Josef och öppnade hans ögon. Några dagar efter jul så kunde man läsa i tidningen Dagen om Josef och hans kallelse. Och då stod det ungefär så här. Så här några dagar efter jul kan man ju tänka på en manlig förebild, Josef från Nasaret. Som i tysthet hade tänkt skilja sig. Får den på okänt sätt gravida Maria. Snart så skulle det ju börja tisslas och tasslas om en okänd far. Men Josef, han tog henne till sig som hustru och räddade hennes heder. Och kanske också hennes liv. Till priset utav sitt eget anseende. Josef kunde sätta sig in i Marias utsatthet. Som ensam mor i ett skoningslöst samhälle. Han blev en manlig förebild. Han tog emot en pojke. Helt frivilligt. Och tog ansvar för honom. Josefs kallelse var att vara en förebild för Guds son. Han fick sitt uppdrag utav Gud. Och i Matteus 19 så kan vi läsa om när han får sitt uppdrag. Hennes man Josef var en rättfärdig och inte ville dra vanhärda över henne. Han tänkte skilja sig från henne i tysthet. Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sa: Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa folk från deras synder. Allt detta skedde för det som Herren hade sagt genom profeterna skulle uppfyllas. Och när Josef vaknade så gjorde han som Herren hade sagt att han skulle. Gud skickade Josef till Marias hjälp. Och han var villig att ta an den kallelsen. Ge barnet namnet Jesus och därigenom bli dess lagliga pappa. Han sa ja. Maria sa ja. Och när Maria hade sagt ja så fanns Gud med. Och han ger henne den hjälp hon behöver genom Josef. Jag tror att du och jag kan få den hjälp vi behöver när vi säger ja till Guds kallelse. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Vi sätter ofta upp saker. Jag kan inte för att. Men ingenting är omöjligt för Gud. Det var inte ord till Maria, utan det var ord om hennes släkting Elisabet. Och kanske var det så att Maria ändå började tvivla lite. Hade hon verkligen upplevt det där? Var det sant? Eller var det inte det? Eller hur var det egentligen? Så hon bestämde sig. Änglen hade ju sagt att Elisabet väntade också barn. Så hon beger sig till Elisabet. Och hon går där. Elisabet som var en släkting till henne. Maria, hon får ännu en bekräftelse om att Gud är med henne när hon möter Elisabet. Hon får återigen en påminnelse om Guds omsorg om henne i hennes kallelse. I Lukas 1 och 39 så kan vi läsa om när Maria ger sig iväg. Hur hon går till Zacharias hus och uppsöker Elisabet. Och när Elisabet hör Marias hälsning så sparkar barnet till henne. Och hon ropar högt. Var välsignad du mer än andra kvinnor. Och var välsignat det barn du bär inom dig. Och sen pratar de vidare. Men här får Maria en bekräftelse också utifrån. När vi blir kallade till sak och ting så får vi också bekräftelse utifrån på olika sätt. Ty ingenting är omöjligt för Gud, tänker jag, är ord som du kan ta med dig hem i vardagen. Se bortom dina egna tankar och våga lita på Gud och på vad du känner är din kallelse. Våga tro att han är med dig i bra dagar och i mindre bra dagar. Att han hjälper dig med dina önskningar och din längtan. Ja, genom allt. Jag predikar ju också för småbarn på familjegudstjänster när jag är ute i mitt jobb som barnkonsulent. Och för några månader sedan så var jag ute. Och då hade jag fått önskemål om vad jag skulle predika om. Nämligen om den här pojken som lämnar sin matsäck till Jesus. Ja, den som man så många gånger har hört. Men den gav mig också en tanke. Här kunde Gud använda ett barn. Och det tror jag kan tala till oss. Gud kan använda barn. Han kan använda vuxna. Och han kan använda äldre. Han kan använda oss alla. Och ibland kanske utan att vi själva förstår det. Ibland genom att vi får en stark känsla av att göra någonting. Då kan det vara Gud som säger någonting till oss. Försöker säga någonting till oss. Lyssna in vad Gud vill säga. Som Urban sa innan, det är svårt att höra och förstå vad Gud vill. Men jag tror att vi kan känna i våra hjärtan vad som är rätt. Och med hjälp utifrån och med Guds hjälp med människor runt omkring oss så förstår vi vad Guds vilja är. Ja, men kan Gud verkligen använda vem som helst? Kan han använda mig? Kanske du sitter här och tänker. Nu hade jag ett äpple. Och jag hittade ingen skalkniv så jag fick dela det innan. För det blev lite våghalsigt annars. Men om man delar ett äpple så blir det en stjärna inuti. om man delar åt fel håll. Alltså. För Gud är vi, har vi alltid något inom oss. En stjärna i oss. Som kan hjälpa honom att möta andra människor. Så vi får ta det vi är, det vi har och säga: Herre, här är jag. Sänd mig. Och jag tror inte att Gud gör någonting över våran förmåga. Vi behöver inte vara rädda för saker och ting. Jag vet att många förr, eller ja, kanske idag med, var livrädda för att säger jag, Herre, här är jag, sänd mig, så blir jag sänd till Afrika eller något land det jag inte kände alls för. Men Gud förändrar oss. Han hjälper oss i det. Så att det där stora som vi tycker är jobbigt inte blir en stor dörr att öppna. Vi behöver inte vara rädda. Han ger oss hjälp. Likt han hjälpte Maria med Josef och Marias familj runt omkring. Han kallar oss inte in i något, utan först börjar han forma oss. Och öppnar oss. Ger oss gåvor. Och han lämnar oss inte. För hans kärlek är som bollen. Den tar aldrig slut. Och ingenting är omöjligt. Jesus, tack för att vi får komma precis som vi är inför dig. Och trots att vi inte ser det, så ser du stjärnan inom oss. Du ser det vi bär på, det vi funderar på. Och du påminner oss om det vi kan göra för dig i ditt rike. Tack för att du har gett oss en kallelse. Amen.